Den här predikan idag, den kommer att handla om Jesus. Precis på samma sätt som när jag stod här för 3-4 veckor sedan någonting. Då handlar det också om Jesus. Jesus, han kan förvandla ditt liv. Jesus, han har förvandlat mitt liv. Och jag tror att han har förvandlat livet på oss allesammans som är här. Men när jag predikade här i Smedjebackskyrkan förra gången, då handlar min predikan om Jesus. Och då, även som den här gången, så utgår jag från några olika ställen i Lukas evangelium. Och förra gången då tryckte jag särskilt på att Lukas, han var mycket noggrann när han skrev ner sitt evangelium. Ja, Lukas, han använde sig av ögonvittnesskildringar. Och Lukas, han slår fast att Jesus hade en enastående gemenskap med Gud. Och hans livsuppgift, den var inte lik någon annans. Han ville och han vill möta oss. Alltså Jesus, han ville och Jesus vill möta oss i våra djupaste behov. Både andliga och kroppsliga. Och sen tittar vi också förra gången på vad för slags människa Jesus var. Och det går att få reda på en hel del om en person om man bara lägger märke till vad han gör och hur han bemöter andra. Och vi såg det att Jesus, han botade en krokryggig kvinna. Han ordnar mat åt minst 5000 personer och han vill ha till och med ha gemenskap med en kollaboratör. Och en kollaboratör, det är ju en människa som samarbetar med en ockupationsmakt. Ja, det låg auktoritet och kraft i Jesu ord. Jesus, han vågade tala kritiskt till det högt uppsatta i samhället. Och han hade tid med vanliga människor. Han brydde sig om var och en som behövde hjälp. Ja, han till och med uppsökte såna människor som kollaboratören Zakarias för att ge dem ett nytt liv. Och förra gången då tog vi också en stund där vi funderade över frågan: vad tror du skulle hända om du fick ett personligt möte med Jesus? För det är ju det här personliga mötet med Jesus som gör att tron håller. En död tradition, den håller inte. Det går inte att leva på mammas eller pappas eller någon annans tro. Jesus, han vill ha ett personligt möte med just dig. Och det personliga mötet med Jesus, det bygger på att vi var och en öppnar vårt hjärtas dörr och låter Jesus komma in. Ibland kan beslutet att öppna dörren till hjärtat, det kan kräva en hel del mod. Ja, det kanske till och med kräver en viss prestigeförlust. Ofta har vi människor satt upp ett skal. Kanske spelar vi en rollfigur som ger oss viss trygghet. Inför Jesus behöver vi inte spela något rollspel. Han känner oss utan och innan. Ha den här frågan aktuell också under dagens predikan. Vad tror du skulle hända om du fick ett personligt möte med Jesus? Leta rätt på dörrhandtaget på hjärtas insida. Och när du är redo, öppna dörren och släpp in Jesus. Idag då ska vi få höra här om hur Jesus berättar om hur Gud vill ge alla nytt liv. En väldigt känd liknelse som också finns då i Lukas evangeliet. Där Jesus berättar om, han visar på att Gud är en förlåtande far. Så Jesus berättar här om en förlåtande far. Och Jesus, han undervisar på ett sätt som var lätt att förstå. Ofta använde han bilder och exempel. Ibland berättade han liknelser. Och en liknelse, det är ju en berättelse ur vardagslivet som har en djupare mening. Den mest kända liknelsen, det är den om den förlorade sonen. Från Lukas 15, 11 versen och ett antal verser framåt så står det så här. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort efter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort allt det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av innebyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himmelen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Till min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing, så jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne, din bror, var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Ja, i den här liknelsen, mycket välkänd, så ska vi titta på fyra delar i den här liknelsen. Vi ska titta på avskedet, sonens ånger, faderns mottagande och den äldre sonen. Om vi börjar här med avskedet. Vers 12 och 13 säger, den yngre sa till sin far, far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort allt han ägde. Här ser vi hur den yngre sonen hade blivit trött på att vara hemma. Han lämnade hemmet och reste till ett främmande land. Orsaken till det kan ha varit att han som många med honom tänker, jag kan bäst själv. Inte vill jag gå här hemma och lyda min far och ta emot förmaningar. Nu drar jag iväg och lever livet. Det är mycket roligare än att gå här hemma och tyna bort. Nu vill jag ut och festa och ha kul. Vin, kvinnor och sång. Det ska bli min melodi. Men när sonen gick i sin egen väg, ja, då kände fadern djup sorg i sitt hjärta. Sen kommer vi här till sonens ånger. Vi läser verserna 14-16 en gång till. Det står så här. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av innebyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Här ser vi att det gick inte speciellt bra för honom i det främmande landet. Läget, det blev katastrofalt. Pengarna tog slut. Han sålde säkert det som gick att sälja, men pengarna räckte ändå inte. Och till råga på allt blev det hungersnöd i landet. Sonen var alldeles ensam. Han tog kontakt med en bonde och bad om att få ett jobb. Och han fick faktiskt ett arbete, men det var nog det värsta och mest förnedrande arbete som han hade kunnat tänka sig. Jobbet var att vakta svin. Sonen, han var jude och svin var för dem orena. Den traditionen hade han kvar. Aldrig hade han trott att han skulle sjunka så djupt som att bli svinvaktare. Grisarna åt sig mätta av de fröskidor av Johannes brödsträden som han klättrade upp i trädet och skakade ner. Och fröskidorna, de försvann ner i grisarnas magar lika fort som de ramlade ner från de mjuka grenarna. Så han kunde inte ens äta grismat, fastän han skulle gjort det om han kunnat. Så hungrig var han. Nu fortsätter ju vers 17. Då kom han till besinning och sa: hur många daglönar hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. I det här läget, då fattade han hur dum han hade varit. Nyckelordet är besinning. Han insåg att så här kunde det inte fortsätta. Blev det ingen förändring, så var det färdigt. Han hade inte lång tid kvar att leva om han inte gjorde något radikalt. Vers 18 och 19, det visar vad han kom fram till. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Han insåg att han behövde hjälp. Han var också beredd att ta emot hjälp. Han insåg att det var hans livs största misstag att lämna sin far och gå sin egen väg. Nu gjorde han inte anspråk på att ta ställning som son hos sin far. Nej, fick han komma som daglönare så var han nöjd med det. Han var beredd att be om förlåtelse. När han började sin vandring hemåt så tror jag nog att det var någonting som sa till honom: det är ingen idé att du vänder tillbaka. Farsgubben kommer bara att skratta åt dig och slå igen dörren i ansiktet på dig. Nej du, nu får du allt stå ditt kast. Titta där borta. Börja tugga på den där kokabladen som växer där borta istället. Det du dämpar din hunger och du får fly bort från verkligheten ett tag. Han gick fortfarande hemåt. Rösten försökte igen. Leta upp dina gamla polare. Du kan säkert sno några öl från dem. Då går det en dag till. Imorgon kan du gå tillbaka till farsan. Det är oftare kommer en frestare som försöker. Men nej, han hade kommit till besinning. Han föll inte för frestelsen. Han gjorde slag i saken. Han svalde sin stolthet. Han ångrade sig helt och fullt. Han fortsatte hemåt. Han tänkte på vad han skulle säga till sin pappa när han träffade honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Nu har vi kommit till faderns mottagande. Nu ska vi se på hur fadern tog emot sonen som kom tillbaka hem. Vi läser verserna 20-24. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade mot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: Skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men han är återfunnen. Och festen började. Jag tror att pappan hela tiden hade sörjt sin förlorade son. Varje dag höll han utkik efter sin förlorade son för att vara beredd om han möjligtvis skulle komma tillbaka. Han hade sorg i hjärtat. Han älskade sin förlorade son. Och det mest utmärkande i faderns personlighet, det är kärleken som han visar till sin förlorade son. Och när han fick se honom förbarmade han sig över honom. Han sprang mot honom det snabbast han kunde. Och när han mötte sonen visste han nästan inte till sig av glädje. Att sonen skulle bli daglönare, det var det inte tal om. Sonen blev genast upptagen som son i huset. Han fick tillgång till faderns resurser. Ringen på fingret, det bekräftade detta. Sonen, han fick skor på fötterna. Han blev helt upprättad. Och faderns glädje, det visar inga gränser. Fadern ställde till med en stor fest. Den förlorade sonen var nu den återfunne sonen. Och festen, den började. Nu kommer vi till den äldre sonen. Den äldre sonens reaktion på broderns hemkomst. Det står i verserna 28-30. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Den äldre sonen, han hade inte samma förlåtande sinnelag som fadern. Han hade nog aldrig förstått vilken kärlek och omsorg fadern hade till sina barn. Han hade i alla år plikttroget levt hemma på gården. Glädjen över att vara hemma, att vara hos fadern, hade han nog aldrig upptäckt. Nu kom slarven hem. Den gödda kalven var slaktad. Där gick gränsen alltså. Men fadern, han älskade honom också. Vers 31, han säger: Fadern sa till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Här nu liknelsen, har vi sett tre olika sätt att hålla fest på. I vers 13. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där festade, där förde han ett utsvävande liv och slösade bort allt han ägde. Här fäster den yngre sonen om i utsvävningar. Såna fester leder inte till varaktig glädje. Och i 29 versen, men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har aldrig ens gett en killing så jag kunde vara glad med mina vänner. Och den äldre sonen, han klagade över att han tyckte att han inte hade fått haft fest med sina vänner. Har man inställningen att livet tillsammans med fadern är att slava och rädsla för att överträda olika bud och regler, är det inte heller lätt att ha en glad fest. Ett liv i gemenskap med fadern, ja, det är inte massa förbud och måsten. Om inte den personliga relationen med Jesus fungerar som den ska, så är det lätt att hamna i det diket. I en personlig relation med Jesus blir det jag vill kanske inte samma sak som det jag ville innan jag började umgås med Jesus. Det är den risken, inom citationstecken, som jag får ta. Jag tror att den äldre sonen där, han hade missat en hel del. I vers 32. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne, din bror, var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Fadern, han gjorde en glad fest för allesammans. Därför att den förlorade sonen hade kommit hem. Sådana fester, det är trevliga fester. Där festar man med ett rent hjärta utan att må dåligt dagen efter. Lukas 5:15-7 säger: i himlen blir jag mer glädje över en syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Och Lukas 15:10 säger: Guds änglar gläder sig också över en enda syndare som omvänder sig. På samma sätt blir vi här i Smedebokskyrkan också jätteglada för alla som kommer till tro på Jesus. Det är ju den målsättningen vi har, att berätta för våra medmänniskor här i Smedjebacken. Det finns en framtid, det finns ett hopp. Jesus Kristus har dött i mitt och ditt ställe. Jesus, han dog, och Jesus, han segrade. Jesus, han lever idag. Nästa gång jag predikar, då kommer jag in mer på det här ämnet. Och det är att Jesus, han dog, han segrade, han lever idag. Men för varje människa som kommer till tro, så blir vi jätteglada här. För det är ju liksom det som är målsättningen. Nu är det inte så långt kvar, och en liten avslutning och en liten sammanfattning. Föräldrar är många gånger helt annorlunda än fadern i den här berättelsen. Det vet Jesus om, men han berättar här en liknelse. Fadern liknar Gud, vår himmelske far. De två sönerna, det är som två slags människor. I liknelsen om den förlorade sonen visar Jesus att Gud vill ha oss till sina älskade barn. Han vill ge oss glädje och fest. Och Gud vill att vi ska vara lika generösa mot varandra som han är mot oss. Jesus har inte bara berättat om detta för att hjälpa dem som har gått bort från Gud att komma tillbaka hem. Så offrar han sitt liv. Johannes 3:16 säger du: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror, han är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Till var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Den förlorade sonen, han kom till besinning. Han bestämde sig. Förra gången när jag predikade, då tog, och även den här gången, vi tog en stund och funderade över frågan. Vad tror du skulle hända om du fick ett personligt möte med Jesus? Och den frågan sa jag också i början av predikan. Jag hoppas att du har haft den här med dig. Vad tror du skulle hända? Jag uppmanar också att leta reda på dörrhandtaget som sitter på hjärtats insida. Har du inte öppnat det förut, så är det dags nu. Öppna dörren och släpp in Jesus till ett personligt livsförvandlande möte. Nu ska jag sjunga en liten sång här som handlar om att ta emot Jesus. Men ha den här frågan. Vad händer om jag släpper in Jesus i hjärtat? Vad tror jag ska hända? Vi ska ha en förväntan på honom. Vi har hört här nu faderns kärlek. När sonen bestämde sig, jag går hem till far, jag öppnar dörren, då mötte fadern honom.
Ta det, men det går bra.
Allt utav nåd är min son nu idag. Tänk att han älskar en sådan som jag. Sådan är Jesus, min frälsare kär. Därför jag sjunger så högt. Fast alls icke värdigt, jag vet att så är det. Och hemåt nu bär det jag allt utav nåd. Det kan ej förklaras, men ändå erfaras. Bli frälst och bevaras, ja, allt utav nåd. Detta är sången som bor i mitt bröst. Det är min frid och min glädje och tröst. Gränslösa nåd, vilken lycka det är att jag kan sjunga så högt. Fast alls icke värdigt, jag vet att så är det. Och hemåt nu bär det jag allt utav nåd. Det kan mig förklaras, men ändå erfaras. Bli frälst och bevaras, ja, allt utav nåd. Och denna nåden nu räcker den till. Du kan bli frälst om du komma blott vill. Skynda till Jesus, hans nåde mottag. Nu är det frälsningens dag. Fast alls icke värdigt, jag vet att så är det. Och hemåt nu bär det. Men ändå är far. Jeffrey Längström, han hade fattare där. Faderns kärlek, Fadern står med öppna armar. Och Jesus, han är precis som Fadern i liknelsen. Han står med öppen famn och väntar. Och han väntar på vårt gensvar på erbjudandet om evigt liv. Och evigt liv, det stod ju Jesus, han säger i Uppenbarelseboken 3:20, så jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, då ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. En enkel bön som jag kan be för att få tillgång till det här eviga livet, den kan vara så här: Jesus, nu vänder jag om till dig. Du vet redan om mina fel och brister, så för dig behöver inte jag ha några hemligheter. Jag ber dig om förlåtelse för att jag förut gått min egen väg och inte brytt mig om dig. Jesus, jag vill att du kommer in i mitt hjärta. Jag vill ha en personlig gemenskap med dig. Jesus, jag tror att du dog för mig och att du lever idag. Ja, Jesus, jag bekänner att du är Herren. Och jag vill att du i fortsättningen ska vara Herre i mitt liv. Om du hänger med på den bönen och ber den bönen, då har Jesus lovat, han kommer in i ditt liv. Och du får börja på med en personlig relation med Jesus som lever idag. Och du får börja vandringen tillsammans med honom och ha gemenskap. Vi gör så att vi ber här tillsammans. Och så öppnar vi vårt hjärta för Jesus. Och har du varit med Jesus i många år och så kanske tappat tag. Eller ja, han vill komma in på nytt. En ny personlig relation. Så vi verkligen får leva i gemenskap med honom. Jesus, nu vänder jag om till dig. Du vet redan om mina fel och brister. Så för dig behöver jag inte ha några hemligheter. Jag ber dig om förlåtelse för att jag förut gått min egen väg och inte brytt mig om dig. Jesus, jag vill att du kommer in i mitt hjärta. Jag vill ha en personlig gemenskap med dig. Jesus, jag tror att du dog för mig och att du lever idag. Ja, Jesus, jag bekänner att du är Herren. Och jag vill att du i fortsättningen ska vara Herre i mitt liv. Amen. Ja, bad du med i den bönen, då bor Jesus i ditt hjärta. För då har du bekänt med din mun att Jesus är Herren. Och du har bett om tro. Att du ska få den tro du behöver att Jesus lever idag. Konstruera inte. Gud välsigne dig. Och Gud välsigne oss allesammans. Amen.